en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Misstag efter misstag präglar det brittiska kungahuset. Vad sysslar egentligen kungens och prinsens pressteam med? Vi berättar allt om den stora tabben kring kungens tal häromdagen.
Vi pratar också om hovets envisa vägran att visa upp originalbilden på Kate. En bild som skulle kunna rädda monarkins anseende. Och så tar vi upp det omtalade bråket i albanska kungafamiljen. Ett bråk som slutar med polisanmälan och en hemlig videoinspelning.
Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Ja, alla undrar ju just nu var Kate är. Och med det så följer också alla det prins William gör. För man vill ju då kunna kanske se något tecken på var Kate befinner sig. Så att vad han gör just nu så är alla blickar på honom.
Och ett enormt medieuppbåd.
Mm-hmm.
Ett av de offentliga uppdragen som William var med vid nu senast, det var den årliga gudstjänsten i Westminster Abbey för att fira Commonwealth Day. Det är en ganska stor händelse i Storbritannien och kungligheten är alltid där. Och prins William, han anlände tillsammans med de andra medlemmarna av kungafamiljen, såklart.
Ja, och på plats var ju då drottning Camilla och prinsessan Anne och sen var ju Sophie och Edward på plats. Kung Charles var ju inte med, Jenny, men det vet vi varför.
Ja, det beror på hans cancerdiagnos. Vi fick ju reda på det i början av februari att han drabbas av en cancer. Vi vet inte vilken sort, men den upptäcktes då i samband med att han opererades för förstorad prostata. Men i samband med det beskedet så meddelar hovet att han ska genomgå behandling och alla hans publika uppdrag har ju skjutits på framtiden. Det är ju inte bra för honom att han vistas i stora folksamlingar och man skyddar honom från virus och bakterier.
Men trots då att kungen inte kan genomföra några liksom så officiella uppdrag på det sättet så behåller han ju sin roll som kung såklart och kommer fortsätta att vara det framåt. Och det gjorde ju då att han fick ju närvara vid den här dagen på länk, lite som man gjorde under corona kan man säga. Han var med då på en stor skärm inne i Westminster och höll då ett tal. Och vi kan väl lyssna lite på vad han sa.
In recent weeks I have been most deeply touched by your wonderfully kind and thoughtful good wishes for my health, and in return can only continue to serve you to the best of my ability throughout the Commonwealth.
Kungen, han är ju väldigt tacksam och också berörd kan man förstå av alla fina lyckönskningar och krya på det önskningar som han har fått ifrån folk. Och jag tycker han såg pigg ut i klippet.
Ja, men det tycker jag också. Och det är klart att när vi väl nu fick se kung Charles så är det ju många som just försöker titta efter något tecken. Han har ju genomgått sin första behandling och man är ju... Kungens hälsa är såklart någonting som intresserar en hel värld.
Ja, och det är ju en statsangelägenhet hur han mår och hur han klarar av sitt ämbete.
Men i och med att kungen då höll det här talet via en länk, via en skärm förinspelat, så skulle man ju då länka vidare till detta i efterhand.
På sociala medier.
Ja, precis. Men brittiska hovet, de verkar ju haft lite oflyt den senaste tiden när det kommer till just publiceringar på sociala medier.
Ja, men hela deras kommunikation. Hjälp. Vi ska prata om det här. Men det som hände var att när följarna klickar på den här länken som ligger då på sociala medier så kommer de ju inte till den kungliga familjens officiella YouTube-kanal där man då publicerat kungens tal. Utan det var länkat till slottets chef för sociala medier. Hon heter Emma Goody och det går till hennes privata YouTube-konto. Så alla de här hundratusentals människorna som klickar på den här länken, de hamnar då på hennes privata YouTube. Jag undrar, såg du vad som fanns på hennes privata YouTube?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men för att när det här talet då från kung Charles lades upp då på till exempel brittiska hovets Instagram-story,
ja,
då fick man bara se en kort bit av det. Och alla vill ju se det i sin helhet, så det var nog många som han klickade på den här länken och då hamnade inne hos den här chefens privata YouTube-konto helt enkelt.
Vi måste snoka i. Vad har hon lagt upp på sin YouTube-kanal?
Exakt. Men många har ju såklart upptäckt det här, och ganska så kort därefter så togs det här inlägget bort och man ersatte det då med rätt länk. Och den här videon som hade, för det ska sägas Jenny, videon som då var Kung Charles tal som skulle ligga på hovets officiella YouTube-konto, den var även uppladdad på hon Emmas privata konto. Så det har liksom blivit fel gånger två. Man har laddat upp det på hennes privata och man har också länkat fel.
Ja, det låter rörigt. Men det är ju också, det verkar ju vara så otroligt kaosartat på Buckingham Palace just nu kring det här pressteamet som omgärdar kungen och prinsen och prinsessan. Det är inte klokt, för det här kaoset kring prinsessan Catherine, det fortsätter ju också.
Ja, för att jag ska säga att det här länkmisstaget, det kom ju bara några timmar efter att Kate hade bett om ursäkt för den här kontroversen kring redigeringen av familjefotografiet.
Och det kommer vi in på nu.
Ja.
I måndags så spelade vi in ett extra avsnitt av Kungligt med anledning av Kate, hennes bukoperation, hovets tystnad kring det här och då den här mystiska bilden som en hel värld just nu pratar om. Och vill du veta allt om Kate och den här bilden så lyssna gärna på det extra avsnittet. Det ligger ju publicerat redan. Men vi ska fortsätta prata om bilden.
Ja, men det var ju den 10 mars som hovet då publicerade den här bilden, och det var i samband med mors dag. Kate sitter tillsammans med sina tre barn. Det ser ut att vara någon form av utomhusterrass. Hon håller om sina barn och ja, det ser ut som en, vid en snabb anblick ser det bara ut som ett härligt familjefotografi. Alla ser superglada ut. Men så började man se mycket, mycket konstiga små detaljer i den här bilden.
Mm. Alla blev såklart glada att det kom en bild. Jag menar, det har ju stormat rejält senaste tiden, senaste veckorna. Under hashtaggen Where is Kate på sociala medier så är det ju fullt av konspirationsteorier, olika spekulationer och rykten kring var hon är. Så bilden var ju efterlängtad, det är ju inte det. Jag tycker det var fantastiskt att hovet äntligen tog tag i det här att ge oss ett livstecken.
Men jag tror ändå att de någonstans kände att de behövde nog visa upp Kate. För jag menar, som du säger, de här ryktena och spekulationerna, det handlade ju om allt ifrån att hon skulle ligga nedsövd i koma, att hon var rullstolsbunden, att hon inte kunde prata och så vidare. Så att,
till och med skilsmässa har du pratat om.
Just det också.
Man ville dölja det faktumet.
Så att jag tror verkligen att de kände att det är dags för en bild. Och då tänkte man väl just att ja, men i samband med mors dag, det blir en bra publicering. Mm.
Och bara för att klargöra det här, för både du och jag har ju fått väldigt mycket kommentarer kring varför pratar ni ens om bilden, spelar någon roll? Ja, det är relevant. Det är relevant på så vis att om man inte kan lita på att en bild ifrån hovet är sann, utan att den är manipulerad och så till den milda grad och så taffligt photoshoppad, att man ser de här misstagen tydligt. Det handlar ju om tillit och förtroende. Vad kan man då lita på kring det som hovet publicerar i form av text och bild och så vidare?
Ja, för i och med att Kate själv har erkänt att hon har redigerat den och att de här stora bildbyråerna faktiskt plockade ner bilden för att den var manipulerad, då förstår man ju också hur pass illa det var.
Ja, det är ju liksom en tyngd i detta.
Ja.
Och vi nämner lite snabbt att det man kunde se på bilden som var misstag, det var bland annat att Charlottes stickade tröja, den ena ärmen var helt utsuddad, väggen bakom familjen är helt sned på sina ställen.
Det gick inte i linje med övrigt i byggnaden.
Mönstret på Louis stickade tröja såg också helt konstigt ut på vissa ställen. Och det var suddigt på dragkedjan som inte alls låg i linje med den övre och undre delen. Så att det var väldigt tydliga, konstiga tecken på att här har någon gått in och photoshoppat.
Ja, och jag menar, folk menar på att så här, Kate var egentligen en ljus tröja, men hon har gjort den mörk. Och sen har man hittat bilder då från, som publicerades strax innan jul på kungafamiljen, och menar att det här är egentligen originalbilden. Man har bara bytt färg på tröjan. Mm. Och zoomar man in just på Kates dragkedja, det är ju där det är som blurrigast. Så att, ja, det här har ju skapat ett ramaskri.
Ett ramaskri.
Princess Kate has apologized for a manipulated family photo. She says she was experimenting with editing. The picture from Kensington Palace was posted yesterday to social media. It quickly got a lot of negative attention. Five major news agencies, including the Associated Press, withdrew the image over concerns it was edited.
Man kan slå fast, bilden är manipulerad. Kate gick ut med en ursäkt kring det här på Instagram. Många blev väldigt förvånade över att hon personligen skriver att Hon som amatörfotograf, hon har lekt med redigeringen som så många andra. Jag kan väl säga så här, det här att hovet faktiskt publicerar en bild. Ja, men det hyllar jag. Därför att det krävdes ett slags livstecken för att försöka dämpa de här konspirationsteorierna. Men det har ju inte hjälpt på grund av att man publicerar en bild som är så uppenbart manipulerad. Det här skadar ju mer än vad det hjälper.
Jag tycker att vi måste prata lite om just följderna av bilden och Kates uttalande. En av de största frågorna just nu, det är ju just varför vägrar hovet att visa originalbilden, om det nu finns en sådan. Jag menar, Kate gick ut och erkände, jag har redigerat bilden. Varför lägger man då inte upp bilden så som den såg ut från början? Då hade man ju sluppit det här, för nu tror ju folk att man har klippt och klistrat bara. Att den här bilden inte ens har tagits på riktigt, utan man har tagit gamla bilder och klippt ihop det här till en ny familjebild. Det gör ju att följderna blir att folk undrar, hur illa är det egentligen med Kate? Eftersom att hon inte vill visa hur det egentligen ser ut.
Mm. Ja, det spär ju på ryktena så otroligt, otroligt mycket.
Hade det varit ett bra drag av kungahuset att lägga ut Kates då ursäkt eller erkännande och sen då publicera originalbilden för att lugna?
Ja, om det finns en originalbild.
Exakt.
Det är ju det. Nu känns det ju som att man är i det läget att man vågar inte riktigt lita på någonting. Och vi befinner oss också i en medievärld där allt ifrån AI-skapta bilder skapar kaos. Därför man kan inte lita på det man ser. Då ska ju en stor institution som det brittiska hovet inte hålla på med sånt här. De ska inte hålla på att redigera sina bilder. Man kan redigera på det viset så som alla professionella fotografer gör. Man tweakar till kontrast, färg och så vidare. Men inte lägga till eller ta bort. Det förstör ju all tillit man har.
Flytta händer och fötter.
Flytta händer och fötter. Det går inte.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sen är också den stora frågan lite efterdyningarna här, att varför var det inte hovet som gick ut med den här kommentaren, utan varför var den så pass personlig? Den kom ju verkligen, den var ju signerad Kate.
Mm. Jag tror att det är en strategi. Man vill lägga tyngd vid detta, för det blir ju också ett livstecken från henne att hon skriver detta själv.
Mm.
Så jag tror att det är en strategi helt enkelt. Men det är väldigt ovanligt för det brittiska hovet. Och jag tänkte också på det här med originalbild eller inte originalbild. Det här kravet nu då som kommer från sociala medieföljare, visa originalbilden. Nej, det ska ju hovet inte nedlåta sig till att göra. Alltså när man tänker efter är det ju ändå så här, nej, lite högre verkshöjd och värdighet ska det finnas i. Man ska inte lyssna på det kravet, det ska man inte göra. Men jag hade självklart velat se den för att man är nyfiken på hur mycket Kate har manipulerat den här bilden, såklart. Men det är just det där med strategin att de låter Kate stå för den här ursäkten och uttalandet. Det är negativt på så sätt tycker jag att det skulle hon ju aldrig behövt göra. Då har ju hennes pressteam gjort något fel om hon då sen ska gå ut personligen som prinsessa Wales och be om ursäkt för detta. Däremot är det positivt om man ser det ur strategisk synvinkel att det blir ett mycket starkare budskap till folk. Här är jag. Jag lever och mår bra. Jag skriver den här ursäkten, jag skriver den här kommentaren. Så det i sig blir en pusselbit i en större strategi som kan vara positiv.
Men hovets önskan nu, likt vid alla andra typer av kriser inom hovet, är väl att det här ska storma över helt enkelt. Men frågan är ju om det kommer att göra det denna gång. Och man pratar ju mycket om så här, vad hovet borde ha gjort annorlunda från början. Jag menar, 2 månader av tystnad gällande Kates hälsa. Vi har inte sett henne i offentligheten överhuvudtaget. Det har ju liksom skapat den här ja, men alla dessa spekulationer som bara har liksom, det har ju blivit värre och värre, och just nu tror jag det är liksom toppar, särskilt på sociala medier. Vi pratade om det, du och jag, Jenny, att i Norge till exempel har man ju haft en helt annan strategi när det kommer till deras hälsa, till kungens hälsa.
Mm. Ja, men jag skrev det på Instagram också, att för att undvika spekulationer så hade man kunnat göra så att man faktiskt ändå kommer med regelbundna uppdateringar. Man behöver inte vara privat eller personlig på något sätt, utan man kan hålla det väldigt allmänt. Men det hade dämpat det här behovet av att fylla i egna luckor i en berättelse som vi aldrig får som helhet. Och som man gjorde då i Norge, så ja, han insjuknade i Malaysia. Han har genomgått en hjärtoperation nu. Men då gav norska hovet kortfattade, sparsmakade men regelbundna uppdateringar om hans hälsa. Och det här leder mig liksom bara till det här att, alltså, en kommunikationsavdelning ska ju vara till hjälp för en kunglig familj, men också tillfredsställa ett intresse hos otroligt många människor. Och den där balansen är svår. Men just nu tippar ju den här vågskålen över till kaos i det brittiska kungahuset. Jag tycker inte de gör sitt jobb ordentligt. Alltså hade man bara, jag tror man har underskattat det här enorma intresset som finns kring prinsessan Catherine. Och man kan inte skapa ett vakuum kring en stor bukoperation och bara säga att ja, men hon är tillbaka i påsk.
Nej.
Folk nöjer sig inte längre. I det landskap vi lever nu, i medielandskap, folk nöjer sig inte. Då fyller de i själva.
Och det kan man ju säga att det verkligen har gjorts. Och ja, man tänker så här, ett av hovets främsta uppgifter är ju just att vara en enad och en stabil kraft. Och när den här typen av spekulationer och mediala drev drabbar ett kungahus, så sätts ju faktiskt allting i gungning. Och det viktigaste ett kungahus har idag, det är ju folkets förtroende. Just nu har inte brittiska monarkin folkets förtroende, eftersom att många anser att ja, men de döljer någonting när de publicerar liksom en manipulerad bild av dem själva, i hopp då om att visa upp en perfekt bild av dem. Så att det här är, det, man kan tänka att det är bara en bild, hon har photoshoppat, hon har erkänt, men det här är på riktigt en förtroendekris inom brittiska monarkin. Och jag tror att det kommer vara svårt för dem att rätta till det här misstaget faktiskt.
Men Sara, det är inte bara du och jag som är kritiska i det här. Hovexperten och PR-konsulten Richard Fitzwilliams, han är också kritisk. Han säger till Mail Online att Kates plötsliga framträdande, det är inte ett värdigt svar på det som har inträffat.
Nej, men han pratar ju i den här intervjun mycket om att så här, ja, men alla har ju efterfrågat var Kate är någonstans. Och att göra det på det här sättet med en manipulerad bild, att det saknar värdighet. Och att, ja, men han menar ju på att så här, det här kan inte ha varit genomtänkt ifrån hovets sida. Han pratar ju även om att det faktum att man publicerade det här på söndagen, det blev ju kaos efter det. Vi pratar fortfarande om det idag, onsdag. Mm. Och att det här misstaget också faktiskt överskuggade samhällsdagen. Så att liksom allt medialt fokus fråntogs ju lite från den dagen, kan man säga.
Ja, och han påpekar ju också att det får inte gå 2,5 månader utan en kommentar ifrån hovet. Och det är ju huvudet på spiken verkligen. Han tycker att det är extremt pinsamt. Det är inte en stor katastrof, men det är extremt pinsamt.
Jag tycker också det är intressant det här han nämner i intervjun, att han pratar om att ja, men republikanerna, han säger så här, det lilla men växande antalet republikaner, de vill gärna förlöjliga monarkin. Och så säger han att medan drottning Elizabeth levde så var det nästan omöjligt. Och det kan jag ju hålla med om, jag sa det i det här extra avsnittet att kanske det var hårda ord ifrån mig, men det är ju mycket som har fallit sedan hennes död. Mm. Så är det ju.
Och sen, så som vi också har påpekat flera gånger, det gör även Fitzwilliams, att William och Catherine, de är världens mest glamorösa och profilerade och antagligen kända kungliga par. Och de behöver ha en värdighet i sin kommunikation. Sen kan man tycka, det är inte han som säger, utan jag kan också tycka då att det finns en styrka i att vara personlig och att frångå det här officiella, så som Kate nu har gjort när hon skriver ett personligt meddelande. Så man ska också ha det i åtanke, det finns en styrka i det. Men i det här sammanhanget så blir det, ja, jag kan väl hålla med hans ordval då, det är inte riktigt värdigt kanske.
Nej, men vi får ju ofta
att hon ska ta skuld, eller att hon liksom ska behöva gå ut själv
och ta på sig allting. Nej. Ja. Men för man pratar ju mycket om idag så här, hur man ska modernisera monarki och liksom den här hårfina linjen mellan att de ska vara mer privat eller mer, vad säger jag, mer personliga och mer mänskliga, att det är viktigt för att en monarki ska vara relevant. Men i det här fallet så blir de helt plötsligt lite för mänskliga. Jaha, kan även kungligheter begå misstag? Det blir ju lite den känslan.
Sen har det varit mycket skriverier nu i Storbritannien om Kates reaktioner. Där kan vi säga att ingen vet ju exakt vad hon har tänkt och tyckt om det här. Men The Mirror har då en källa nära hovet, säger de. Och enligt den källan så har Kate varit väldigt upprörd över den här stormen som orsakades av vad hon då menar, det är en oskyldig familjebild. Och samma kväll som Kate erkände att hon redigerat bilden och bad om ursäkt för det, så kunde man faktiskt se henne på paparazzi-bilder, att hon satt i baksätet på en bil tillsammans med prins William. Och det var när de då lämnade Windsor. De var på väg till London. William skulle vara närvarande vid två offentliga åtaganden. Kate var inte med. Hon är ju fortfarande sjukskriven. Men man tror ju att hon då reste till London för att, ja, om det var privata åtaganden eller någon hälsokoll eller vad det kan vara. Men hon var med i bilen i alla fall.
Och sen så hävdar man ju då att det här återigen var ett smart drag från Kates sida. Det här med att sätta sig i bilen för att visa upp sig och visa på att allt är bra med mig. Men konsekvenserna av allt det här de senaste dagarna är ju väldigt tydliga. Varenda bild nu som publiceras på Kate så tror man att det är någonting som inte stämmer.
Ja, det ifrågasätts. Och på goda grunder får man ändå säga. Och det är många som reagerar. Vi fick faktiskt alldeles nyss en lyssnarfråga från Gunhild. Och hon menar ju då att Kates personliga kommentar om den här manipulerade bilden ju faktiskt bryter mot den här brittiska kungliga regeln never complain, never explain. Och det kan man väl hålla med om.
Ja, om man ska titta nu i alla fall vad man kan komma på så här i modern tid, de senaste åren, så stämmer ju det. Om man tittar på till exempel Harry och Meghan som har varit ute och både förklarat och
anklagat
de senaste åren, så ja, det har de ju gjort, men de är ju heller inte arbetande kungligheter. Tittar man tillbaka, så Diana till exempel, när hon gick ut i media och pratade och erkände saker och ting, då var hon heller inte en arbetande kunglighet. Ja, men kanske då att man kan nämna prins Andrew. För han var ju faktiskt fortfarande en arbetande kunglighet när han gjorde den här skandalomsusade intervjun med BBC. Ni vet den, när han försvarade sig mot anklagelserna om våldtäkt, där han sa att han inte kunde svettas till exempel. Den var ju unik på så sätt att han var ju då faktiskt fortfarande en arbetande kunglighet.
Men
han fick också kicken därefter.
Så är det ju faktiskt. Men jag håller med Gunhild att det är ju ett unikt sätt att hantera en kris just nu i Storbritannien. Jag undrar, nu är jag lite hård, men med alla de här misstagen som har begåtts med kung Charles fellänkning till talet, den manipulerade bilden, strategin med den väldigt konstiga tystnaden i nästan 3 månader. Är det någon som kommer få kicken där?
Ja, men jag tror också, nu när vi satt och pratade om det här så kommer jag tänka på, det är uppenbarligen någonting som inte riktigt står rätt till på kommunikation och presssidan. Man har pratat väldigt mycket om att man ska slimma ner monarkin och dess kostnader i Storbritannien. Har man gjort någon jättestor nyligen omorganisation där som gör att det är otroligt stökigt?
Det kan det ju vara i och med att kung Charles som kung tillsätter sina egna team och nyckelpersoner. Absolut, det kan ju vara ett organisatoriskt problem, det kan det vara. Jag fick också en lyssnarfråga häromdagen via sociala medier. Det var någon som påstod också på ett klokt sätt att men det här med uppdateringar kring sjukdomsfall och sådär, när man kollar på när vår kung hjärtopererades, då menade lyssnaren att det var väl inte så mycket uppdateringar där heller. Jo, jag skulle nog vilja säga kanske inte regelbundna, men det var väldigt detaljerat. Inte så att det blev privat på något vis. Men till och med kungens livmedikus var ju ute och pratade med medierna och berättade i detalj hur en operation går till. Och det kan jag tycka, det kan man göra på ett sätt som gör att man inte kliver in på någons integritet på något vis. Utan de som lyssnar och läser får ändå en klar bild av vad som pågår. Och sen var ju kungen sjukskriven det var väl drygt en vecka. Det går inte att jämföra med 3 månader med Kate och den här envisa tystnaden. Men jag tror också, så som samhället ser ut idag, och det finns ingen tålamod hos folk längre, utan man är mer van vid att kunna nå information med ett knapptryck på datorn. Man nöjer sig inte med tystnad. Sen kan man tycka, och det är jättemånga både hos dig och hos mig på sociala medier som tycker att man lämnar Kate i fred. Ja, men det är ju klokt att tänka så. Men majoriteten av människor som rör sig i det medielandskapet på nätet, de tänker inte så. Jag tycker det är väldigt hedervärt att det finns människor som tycker nej, låt henne vara i fred. Det där kommer lösa sig. Fint, men det är inte majoriteten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men vi måste göra ett litet svep här med 3 stycken korta kungliga nyheter. Vi måste såklart berätta det att kung Harald av Norge har ju nu fått en pacemaker. Han opererades i förrgår den 11 mars och han kommer att få ligga kvar på sjukhuset i ett par dagar efter det. Och han kommer ju snart att vara på benen igen, i alla fall om man ska tro på den kungliga kalendern som då finns att tillgå på Norska hovets hemsida. För den 18 mars så håller han audiens och kommer att träffa försvarschefen. Och kronprins Håkon kommer också att vara på plats då.
Mm. Sen tar vi oss till Sverige, eller faktiskt till Mexiko, för kungaparet är på statsbesök i Mexiko just nu. Och jag tittade lite snabbt på programmet och det är ju typiskt statsbesök. Det är ju flera olika spännande inslag och man försökte hitta en mix för att tillfredsställa både Sverige som kommer som besökare och Mexiko som vill visa upp det bästa. Men det är ju fokus på näringsliv, så är det ju ofta på de här statsbesöken. Och kungen och drottningen ska besöka mexikanska senaten. Det kommer vara ett businessforum, men de ska också gå på lite mjukare frågor. Besöka en SOS-barnby. Och också, och det här blir jag så avis på, de ska ju besöka en prekolumbiansk ruinstad, Uxmal. Och det är en av Mexikos största och mest kända ruinstäder från mayakulturen. Det är också listat hos UNESCO som världsarv.
Häftigt.
Och sådana där programpunkter kan jag verkligen tycka är så spännande. Att man får se någonting från värdlandet som är så unikt och spännande.
Ja, och i och med att kungen och drottningen är bortresta så innebär ju det att kronprinsessan Victoria just nu är ställföreträdande riksföreståndare i Sverige. Och igår, den 12 mars, så firades ju kronprinsessans namnsdag traditionsenligt utanför Kungliga slottet. Hon fick sol och det var väldigt många människor som hade samlats för att fira henne.
Och barnen var ju med. Ja. Estelle var med.
Jag såg någon fråga om det faktiskt på, jag tror att det var, om det var din eller min Instagram, just där. Hur kan barnen vara med vid firandet som är mitt på dagen? Går de inte i skolan?
Jo, men det gör de ju. Men jag tror också att det är ändå så sällan som det är såna här tillfällen mitt på dagen. Och det är så väl förknippat, det är mer ett officiellt familjetillfälle en namnsdag. Så jag tror nog att barnens lärare har sagt att ja, det är okej.
Få lite ledighet.
Ni kan få ledigt 1,5 timme, det är fine. Vi ska gå över till Albanien. Så jag tror aldrig vi har pratat om Albanien och dess kungafamilj i podden innan.
Jag tror inte heller det faktiskt.
Men en stor skandal har ju briserat i Albanien. Den handlar om både misshandel, polisanmälan och hårda anklagelser. Och vi nämner ju här att Albanien slutade ju vara en monarki efter andra världskriget. Den albanska kungliga familjen har levt i exil. Men de finns ju kvar, så som den grekiska kungafamiljen också finns kvar. Men den person vi ska prata om det är kronprins Leka. Han är 41 år gammal. Och han gifte sig med artisten och skådespelerskan Elia Zaharia. Hon är lika gammal som sin man. De gifte sig i Tirana 2016. Det var ett jättefint bröllop. Det var många kungligheter från hela världen som var på plats. Bland annat spanska drottning Sofia. De har ett barn ihop också. Treåriga dottern prinsessan Geraldine. Så att det är ju, ja, men jag skulle säga, det är väldigt så här gulligt. Man har trott i alla fall att det är ett gulligt par. Och de verkar ha det väldigt fint. Men nej.
Kronprins Leka har anklagat sin fru för misshandel. Och en video på ett dramatiskt bråk där då Leka svärfar, nu ska jag försöka uttala det här rätt, Gjerg Polycrom Saharia, som är då 73 år gammal, också figurerar i den här videon, har nu skapat oerhört starka reaktioner i Albanien. I klippet då, som flera medier har publicerat online, så ser man då de här tre personerna när de är mycket upprörda på varandra. Och det är höga röster och upprörda anklagelser.
Mm. Det är så att kronprins Leka, han har filmat med sin mobilkamera. Och man kan se då att hans fru Elia, hon följer efter honom. Hon tar tag i hans jacka. Man förstår, hon är mycket upprörd. Och man ser att hon, ja, men liksom slår mot honom. Och vid ett tillfälle så följer även svärfadern efter då. De här tre tränger sig in i en liten hiss och det blir tumult. Men exakt vad som sker, det är ju jättesvårt att avgöra. Det kan man inte göra bara man ser den här filmen. Och i och med att man inte har fått se vad som har hänt innan det här lite kaosartade bråket, så vet man ju inte heller hur det startade. Men vi lyssnar lite på det här videoklippet som ligger ute nu på YouTube.
Prins, låt mig prata med sin
tjej. Vilka prins med dörren bara din tid? Vilka tjej med dörren bara din tid? Stata min tjej bara din tid. Vilka tjej med dörren.
Och den här filmen lämnade ju Leka över till polisen som bevismaterial. Och albanska kungahuset har gjort ett offentligt uttalande om det här klippet. Och de påstår att det är polisen som har spridit videoklippet mot deras vilja, i och med att det idag cirkulerar i världspressen.
Mm.
Men många ställer sig också frågan om det är så att polisen spritt klippet eller om det var hans önskan att skulle läcka. Men det ska sägas att det är ju ingen som vet vad som stämmer här.
Nej, för kollar man på videoklippet så ligger det till Lekas fördel. Men som sagt, vi vet inte vad som hände innan. Vi vet inte hur bråket slutar, utan man har ju bara fått se en utvald del av det. Men albanska hovet har publicerat den här kommentaren. Prins Leka blev på eftermiddagen den 5 mars fysiskt attackerad med tillhyggen av sin exfru och ex-svärfar. Och filmer som visar detta har publicerats på de sociala medierna. Prins Leka skickade filmerna till polisen som bevis på våldet han utsatts för. Men trots att de skulle betraktas som konfidentiella så har de cirkulerat på de sociala medierna och i de traditionella medier som valde att visa upp det obehagliga och våldsamma innehållet. Och vi kan också lägga till att Elia, hon har försvarat sig och hon menar att hon försökte bara avbryta ett bråk mellan Leka och hennes pappa, alltså Lekas svärfar. Hon hade kommit hem och hon såg då Leka och sin pappa bråka med varandra. Och hon har ju pratat med albanska medier och säger att hon egentligen inte hade någonting med bråket att göra själv, förutom då att försöka och stoppa det.
Och hon säger även att det här är en väldigt obehaglig situation för mig och min familj och att det inte är lätt att komma hem och upptäcka att Leka försöker misshandla min 73 år gamle far.
Så det är ju anklagelser åt båda håll här hela tiden. Och bara så ni får en bild av vem prins Leka är, han har tidigare arbetat som rådgivare till Albaniens utrikesdepartement och till Albaniens president. Och prinsessan Elia då, hon arbetar på Albaniens nationalteater. Så det är inte så att de bara är kungligheter på heltid, utan de gör annat också. Men det är ju alltid tragiskt att det blir såna här kontroverser, oavsett vilken familj det handlar om. Och jag undrar hur det här ska sluta. Uppenbarligen, ja, skilsmässa, men det här är ju, det är anklagelse om misshandel.
Och frågan är ju om det kommer att leda till någon form av rättsprocess.
Ja, troligtvis. Mm. Det får vi anta att det gör. Mm.
Inte sällan så kommer det ut ägodelar som tillhört prinsessan Diana som då på auktioner eller i andra forum säljs. Det kan vara allt ifrån bilar, kläder, skor, accessoarer, handskrivna kort och så vidare. Och förra året, Jenny, så såg vi faktiskt en rad olika klädesplagg som har tillhört Diana som såldes för enorma summor pengar.
Mm. Diana bar en viss klänning under en middag med prins Charles när de besökte Florens 1985. Det är en sammetsklänning i svart och blått. Jag tror många kommer känna igen den om de googlar den. Den har markerade axelvaddar, det är organza i kjoldelen, det är en rosett och det är skärp. Och den här klänningen, den auktionerades ut vid en auktion i Hollywood. Den gick för hela 1,15 miljoner, ungefär 11,75 miljoner kronor. Alltså vilka summor.
Mm. Vill man se bild på den här så jag har bloggat om många av de här klänningarna som har sålts. Om man vill se bild på den här klänningen så kika gärna där. Men en riktig så här snackis, det var ju den här stickade tröjan efter det gärna såldes. Ni vet den röda tröjan med massa vita får på och sen i mitten var det ett svart får.
Oj, vad symboliskt.
Ja, det var det.
Var det genomtänkt?
Man kallade den ju för The Black Sheep Sweater. Och i media då, på den tiden, hon bar den vid när prins Charles spelade en polomatch 1981. Paret var ju då ännu inte gifta. De var förlovade. Och den här tröjan fick så himla stor uppmärksamhet i media då. För att redan då så var ju Diana en mästare på att liksom låta modet tala för sig.
Kände hon sig som svarta fåret redan då?
Ja, många hävdar ju då att tröjan berättade att så här, det här är min känsla och mitt mående i den brittiska kungafamiljen. Att hon då ska ha känt sig som det svarta fåret bakom slottets väggar. Och andra såg samtidigt tröjan som en hyllning till Storbritanniens landsbygd och jordbrukshistoria. Så det fanns lite delade meningar.
Men vad såldes den för?
Den här tröjan som det dessutom var faktiskt ett hål i på ärmen, Jenny.
Ja.
Den såldes för 12 miljoner kronor.
Alltså någon betalar 12 miljoner kronor för att få en av Dianas trasiga stickade tröjor. Mm.
Den här omtalade stickade tröjan med fåret på.
Alltså, ibland blir jag fascinerad över vad folk med pengar väljer att göra med sina pengar. Jag kan förstå att man ser ett värde i en sån här tröja. Det är ju något speciellt med prinsessan Diana och det är klart att det också är status i att äga något som hon en gång har burit. Men 12 miljoner, sa det.
Men det som blir intressant nu, för att vissa av de här kläderna, de börjar liksom på att ha haft några olika ägare genom åren, att man liksom har sålt dem vidare. Och ja, men ju fler som hinner äga dem, de sjunker ju också i värde. Klart det fanns ett större värde när den kom direkt ifrån Diana, mot att den har funnits då i kanske uppemot nu snart 2-3 hem däremellan. Det var också den här lila sammetsklänningen såldes ju för 6,2 miljoner förra året. Så det finns, det vi vill säga, att det finns liksom stora pengar.
Vilken
i
marknad.
Saker som har tillhört Diana.
Precis, en Diana-marknad.
Mm.
Men nu verkar det som att något annat som inte bara tillhört Diana utan som skrivits av henne, skickat till någon, kommer att auktioneras ut. Och det handlar om kärleksbrev. Ja, Diana, hon var gift med prins Charles mellan 1981 och 96. Det var inte ett lyckligt äktenskap. Vi vet att både Diana och Charles hade ju älskarinnor vid sidan av. Diana, hon hade ju en affär med James Hewitt 1986. Jag tror att han var hennes ridlärare.
Yes.
Och det har hon erkänt. Och han har väl också pratat om det i medierna, om jag minns rätt. Och det var ju också en ryktestorm om att han är den riktiga pappan till prins Harry. För att han var så lik med det röda håret och sådär. Men han har ju verkligen förnekat det.
Ja.
Och han verkligen har satt ner foten kring de där ryktena.
Men efter separationen från prins Charles, de separerade ju 92 och skilde sig 96. Så hade Diana fortsatt kontakt med James och hon skrev många brev till honom mellan de här åren. Och de här breven hoppades ju såklart Diana att han skulle förvara på ett säkert ställe och såklart behålla för sig själv.
Mm. Men 2003 så avslöjade James Hewitt till CNN att han faktiskt funderar på att sälja de här breven till rätt pris. Han har beskrivit dem som välformulerade och mycket värdefulla. Ett auktionshus i London ska ha tackat nej till att sälja breven. Och det efter att en representant för James kontaktat dem. Så han verkar också väldigt aktiv i att verkligen lägga ut dem på marknaden. Auktionshuset rekommenderar istället att hitta en köpare i USA. Och enligt The Sun är breven nu till salu i USA. Och James Hewitt vill ha 10 miljoner kronor för de här breven.
Men de här uppgifterna har ju dock tillbakavisats av en talesperson för James. Och de hävdar då att auktionshuset i USA endast kontaktades för att de önskade värdera breven. Alltså att de inte ska vara intresserade av att sälja dem utan bara ville se vad det fanns för värde i breven.
Men om man inte har något intresse av att någonsin sälja dem behöver man inte värdera dem heller. Det känns lite som ett svepskäl.
Exakt. Och det här har faktiskt fått hovexperten Ingrid Seward att se rött. Hon säger bland annat så här. James har förrottat gärna på så många sätt att detta bara skulle vara den slutgiltiga förolämpningen. Det är otänkbart att dessa brev från en så sårbar tid i hennes liv skulle komma ut i offentlighetens ljus. Och det här säger hon då till The Sun.
Jag kan tycka att det är helt okej om de här breven kommer ut på en marknad många, många år efter Dianas död. Och också kanske efter att William och Harry inte längre finns i livet. För då tappar de liksom den här starka kontakten till levande människors känslor. Det skulle vara en annan sak om det bara är Dianas barnbarn som är i livet. Men att göra detta nu, jag vet inte. Jag tycker det
är att gå över gränsen.
Ja, det är brev som hon har skrivit i förtroende till honom. Alltså kärleksbrev.
Och jag menar det här inledningsvis när jag sa till exempel att man ser ibland så här kort signerade Diana som auktioneras ut. Det handlar ju mer om kanske ett handskrivet kort hon har skickat till en välgörenhetsorganisation som hon har jobbat tillsammans med. Mer den typen av liksom handskrivna brev. Det här är liksom kärleksbrev. Finns det någonting mer privat?
Har du någonsin skrivit ett kärleksbrev?
Det har jag.
Du skulle inte vilja se det publicerat i någon tidning.
Nej, verkligen inte. Det hade varit jättepinsamt.
Ja.
Nej, men det här tycker jag, det där går gränsen.
Ja, men förutom att kungligheternas saker och prylar är populära så kommer vi också snart få se en ny kopia av drottning Camilla att säljas som smör tydligen i solsken. Eller vad tror vi?
Eller inte. Ja, men med tanke på förra årets Barbie-hype så är ju nu frågan om den här nya Barbie-dockan av Camilla. Som vi var i, ja, det är idag när vi spelar in vi fick se den, va? Första gången.
Jag såg igår på en videosnutt. Ja.
Så att man kan se den om man går in på brittiska hovets officiella Instagram-konto. Jag undrar dock hur många som kommer att köpa den här Barbie-dockan av drottning Camilla.
Nej, men jag är inte jättelockad. Jag lekte med Barbie-dockor ganska länge när jag var liten. Men jag kan säga att när jag liksom blev så här 10, 11, 12, då sydde jag mer kläder till dem än att jag lekte med dem. Men Barbie-dockor är stort för många flickor. En del pojkar också kanske.
Ja, framförallt har väl Barbie blivit ett väldigt stort så här, samlarobjekt. Alltså ja. Många samlar på Barbie-dockor. Alltså,
om det är någon samlare som köper en Barbie-docka som ser ut som drottning Camilla, det kan jag förstå. Men jag vet inte, jag blev inte jättelockad av den här lilla videofilmen som var reklam för den här dockan. Man vill väl kanske hellre ha en prinsessan Kate.
Jo, det har det ju funnits. Alltså, det har ju Barbie har gjort en Kate-docka.
Det finns en Kate-docka.
Ja, och vi har även sett kronprinsessan Victoria som Barbie-docka. Så att det finns ju säkert någon Diana om jag får gissa också.
Säkert.
Men om man tittar, som jag har ju mina brorsdöttrar, de leker jättemycket med Barbie. Så jag tror fortfarande att de är nog mer intresserade av att leka med sådana här frostdockor snarare än en drottning Camilla.
Ja.
Men det var ändå lite kul grej tycker jag med tanke på den här stora Barbie-hypen som har varit senaste året.
Ja, men verkligen. Ja, det är väl en kul grej. Sen hur mycket, alltså jag kan också bli trött på hur det kan prånglas pengar på kungligheter hitan och ditan.
Jag kan inte säga någonting som köper varenda kungarkopp som existerar.
Det gör du. Ja, vi är jätteglada om ni skickar lyssnarfrågor. Maila dem till kungligt@aftonbladet.se.
Och glöm inte att följa oss på sociala medier.
Jag finns på Instagram, kungligt med Jenny heter jag där. Finns på TikTok också, men vill ni ha tätare uppdateringar så gå på Instagram. Vart finns du, Sara?
Man hittar mig på TikTok och på Instagram under rörlistan.se. Tack snälla för att ni har lyssnat på Kungligt denna vecka. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.